I naturpanelen från den 13 december 2025 svarar experterna på lyssnarfrågor om orädda rävar och ekorrar, om larverna som ser ut som små spritsade kakor innan de kläcks som ja, vadå? Och så får vi veta vilken som är världens snabbaste organism. Och det är inte ett djur. Ja, god morgon och välkomna till Naturmorgon P1. Det är Lucia morgon och idag sänder vi från ett lite mindre växthus i Botaniska trädgården i Lund. Och vi är här för då är det nära för experterna i Lundapanelen att tassa hit på morgonen. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall och här finns också entomolog Mikael Sörensson.
Jaha, god morgon.
Och botanist Sofie Olofsson.
Hej, hej.
Och zoekolog Susanne Åkesson.
Ja, god morgon.
Vad mysigt vi har det här. Det är lite mörkt och nedsläckt och så har vi lite mysbelysning här. Och Martin, vår tekniker, har gjort ordning allting med mikrofoner och grön lampa och så. Och, Sofie, du har lite pynt med dig in.
Pynt eller... Eller kanske kan smaka på.
Jaha, alltså det ser ut som fönsterlav eller renlav eller något i den stället.
Det stämmer.
Men ingen ljusstake har vi inte.
Nej.
Nej. Och hela idén med att vi samlas här är alltså att ta tag i människors nyfikenhet och så med er hjälp då svara på lyssnarfrågor om insekter och andra småkryp, växter, lavar, svampar och förstås alla möjliga djur och deras ekologi. Och producent Helena Söderlund finns i huset intill.
Jajamensan, här finns jag. Och jag tänkte väl berätta att alla ni som lyssnar direkt, ni kan ringa in till programmet och då är telefonnumret 040 227 270. Alltså 040 227 270. Och då sitter botanist Marie Vidén där och svarar i telefon och tar emot. Och sen går det också jättebra att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se. Och vi finns också på sociala medier och där kan man skicka meddelande eller titta på våra bilder och filmer och sånt där och höra av sig den vägen.
Mm. Och då kommer vi börja med att säga god morgon till Agneta Stallgård i Borås. Hej Agneta!
Hej och god morgon.
God morgon.
Det var fin Lucia-morgon.
Ja, verkligen. Mm. Det ska handla om ett stort träd.
Ja, det ska det. Jag som barn, när jag var 5 år, så byggde mina föräldrar en stuga ute vid en sjön Ättingen i Fristad som ligger utanför Borås. Och där nere vid sjön så fanns det, som då när jag var 5 år, tyckte jag, en jättestor tall. Alltså den var monstertall. Och den där har jag ju följt i alla år och idag är jag 43 år och den är fortfarande en monstertall för mig. Mm. Många gånger brukar det vara så att när man blir äldre så växer ju storlekarna på ett annat sätt. Men den är fortfarande så enorm och min man och jag brukar åka dit ut och bada på somrarna nu för vi har inte stugan kvar. Och så sa jag, nej men nu tar vi och mäter den och då var den 390 cm i omkrets.
Mm.
Och jag kände lite grann då att oj, kan de bli så stora? Ja. Och sen har den rötter. Alltså den är, om man tänker sig, den är som en... Det bara slingrar sig rötter på marken.
Mm.
Så den är som en bläckfisk. Och i en av de här rötterna som är öppnade upp till när... Jag var ung då så var vi ett gäng tonåringar som ofta satt där nere och grillade under tallen. Och då passade vi på att elda lite i den här roten också.
Nej, nej.
Men den stod pall där också. Ja. Så att den, och det gör den fortfarande. Ja. Så den har nog väldigt mycket att berätta.
Vad är din fråga, Agneta?
Det är hur gammal kan en tall bli hur stor som helst?
Ja.
Och hur gammal skulle den kunna vara när den är så stor i omkrets?
Just det, just det. Ja, det är en Sofie-fråga helt enkelt.
Hej Agneta, vad härligt att höra att du har... Alltså, de här stora träden har ju något speciellt och ger liksom en relation nästan. Och du har följt... Den har följt dig, du har följt den genom livet.
Ja, precis.
Och jag ska ta med dig och resonera lite här. Det jag kan säga direkt är ju att... Nej, det är inte så vanligt att man ser så här stora tallar. Och den är... du är bara barnet jämfört med tallen.
Ja, precis.
Men, för jag tar bara, antar att det här är vår vanliga tall vi pratar om, förstår jag.
Ja, precis.
Det såg ut så på bilden också. Mm. För det vi ser är ju oftast odlade tallar, och då blir de ju inte större än kanske mellan 50 och 150 centimeter i omkrets, kanske. Så där en 50-100 år.
Ja.
Så när man får se en sån här som har stått fritt och får vara i fred väldigt länge då, så är det ju imponerande hur stora de kan bli.
Ja, verkligen.
Men tjockleken säger ju någonting om åldern naturligtvis, men inte allt. För att det beror väldigt mycket på vart växten står. Så är det en karg plats, ni har säkert sett tallar längs kuster till exempel, eller uppe i
precis.
Fjällen eller så, då blir de ju inte alls särskilt grova, utan då har de det lite tuffare. Har de också konkurrens av andra träd i närheten, så får de ett annat utseende. Eller om, som det här trädet verkar stått väldigt fritt, då kan det växa på bättre, så att säga.
Egentligen står det inte fritt, för det står ju nästan, för precis bakom är det ju en stor skog, så den har ju lite kompisar faktiskt.
Ja, just det. Men inte så tätt kanske att den konkurrerar så mycket, så att den verkar ha det bra på så vis. Det är inte möjligt att göra en korrekt åldersbestämning utifrån omkretsen, men vi kan göra en liten ungefärlig ändå. Så nu blir det lite matte här. Men om vi säger i genomsnitt växer tallar några millimeter per år i diameter.
Ja.
Och då tänker du, vet årsringarna där, man tänker då.
Att ja, precis.
De är, ja, låt oss säga 3 millimeter i diameter. Och så har vi omkretsen då på 390 centimeter. Omvandlar den till diameter så får vi 124 delat i 3 då, och då blir det drygt 400 år.
Oj! 400 år.
Men som sagt, mycket ungefärligt. Ja. För jag menar, låt säga att årsringarna är 4 mm istället. Ja. Ja, då blir det bara drygt 300. Eller bara.
Bara, ja. Just det. Men kan vi säga minst 300?
Det skulle jag gissa på. Ja. Men vi vet inte förrän vi... Ja, man, förstås när man sågar ner kan man räkna årsringarna. Man kan ju också göra åldersbestämningar med en sån här borr. Ta ut en bit av stammen.
Men vilket trädslag i Sverige blir grövst då?
Då skulle jag säga eken.
Just det.
Där har vi ju någon, om jag minns rätt nu, något 11 meter i omkrets, någonting sånt där.
Men jag tycker också såna där, Agneta, såna här gamla tallar, de är såna individer. Alltså de har sån personlighet.
Du, det är precis vad de har. För den här ser ju inte ut som andra tallar.
Nej,
den spretar åt lite olika håll. Och det, ja, den är, ja, men vad roligt att höra att den var så gammal.
Ja. Och jag har letat lite efter rekord. Och vad jag kan hitta så är det omkrets på drygt 5 meter. Så den här är ju inte alls...
Den är inte maxad.
Nej, men ändå tänker jag. Det är inte många. Och jag menar, vem vet egentligen... Vi känner ju inte alla tallar.
Nej.
Nej, men precis, det gör vi inte. Ja. Nej.
Men ändå, 4 meter har ju du här, så det är väldigt...
Ja, fantastiskt.
Vad kul. Mm. Du, Agneta, du kan väl lova att det inte eldar mer i rötterna?
Du, jag har blivit lite klokare.
Vad bra.
Ja.
Vad fint, och bild har vi på den, och den har vi lagt ut på våran webb också, på din fina tall. Så står vi ärtingen.
Ja, jättekul. Ja.
Tack för att du hörde av dig, Agneta.
Ja, och tack för att jag fick höra av mig och fick den informationen. Ja. Jätteroligt.
Kul. Ha en fin Lucia-dag nu.
Detsamma till er.
Hej då.
Hej då.
Hej.
Ja, jag är så imponerad av träd. Älskar sådana gamla träd. Mm. Det är så fantastiskt. Gustav Gammelgård, han skriver så här. Jag fick kolfjärilslarver på min kolrot som jag odlade. Tog 2-3 stycken i en glasburk och matade dem med kålrotsblad för att visa min dotter hur de blir puppor och sen fjärilar.
Jag var borta i 2 dagar och när jag kom hem såg jag hur en av larverna satt nära kanten på glasburken helt still. Och framför den fanns det gula bollar som såg ut som kolfjärilsägg men luddiga. Jag tror att det är parasitstekelkokonger. Vad tror ni? Ja, Mikael, på den medskickade bilden syns då en liten klase med knallgula, ja, bollar. Och larver lägger väl ändå inte ägg?
Nej, inte ännu i alla fall. Jag vet aldrig vad evolutionen kan åstadkomma.
Men här finns ju också då, Gustav har alltså en egen teori. Mm. Parasitstekelkokonger.
Ja, det tycker jag var mycket bra teori, ja, faktiskt.
Men nu får vi gå in på vad är då i så fall det och hur har det här gått till?
Ja, det hela börjar ju med att larven rör sig och käkar och sådär. Och larver är ju ganska långsamma djur rent generellt, inte minst fjärilslarver, växtstekellarver och allt sånt där. Så de är ju utsatta för ofta angrepp av rovdjur eller parasiter av olika slag. Till exempel parasitsteklar som är en mycket, mycket mångformig och artrik grupp med många olika specialiseringar. Och just kolfjäril och de här vitfjärilarna som lever på kolväxter, de är utsatta för en liten brackstekel som heter Cotesia. I det här fallet troligen glomerata. Och vi brukar kalla den för kolfjärilstekel helt enkelt. Därför att man använder den här steken i biologisk bekämpning. Därför att kolfjäril eller vitfjärilsangrepp i köksträdgårdar och odlingar så där kan ju bli ganska omfattande. Så därför, egentligen är ju det här en europeisk historia, men vitfjärilarna har ju spridit sig och i Nordamerika har man fått problem, så då har man använt sig av den här parasitsteken.
Men hur har den då hamnat? Jag förstår inte kopplingen till hur larven är där och sen plötsligt dyker upp de här små kokongerna.
Nej. Och då, alltså stekeln är ett under i sig, va? Den är 3 millimeter lång ungefär, kanske 4. Och sticker in sin äggläggare på undersidan av larven och sprutar in ägg. 20, 30, 40 kanske. Tillsammans med ett virus. Och viruset och äggen har speciella egenskaper. Äggen kläcks omedelbart och larverna har ganska kraftiga mundelar och börjar direkt äta utav larven. Viruset är till för att upphäva immunsystemet hos larven och göra den okänslig helt enkelt. Eller ja, så att steklarna kan utnyttja larven på ett bättre sätt. Och dessutom har larverna förmåga att inhibera de normala reaktionerna hos larven. De slöar ner larven och får den att bete sig så att den tar hand om parasitstekelarverna inuti kroppen. Så, och när väl larverna är där inne så krymper käkarna vid nästa larvömsning. De blir mycket små. Och det är till för att de inte ska kunna äta av larvens vitala organ. För de vill ju hålla larven levande så länge som möjligt.
Jaha, för att kunna mumsa på den, ja, inifrån.
Ja, och då, så larverna utvecklas till ganska stora, rejäla pjäser som sen ska ta sig ut ur den stackars fjärilslarven. Och det gör de genom att bita hål i sista larvstadiet med betydligt kraftigare käkar igen. Då biter de hål i kroppsväggen. Och tränger ut på sidorna. Ungefär, tänker jag själva, om man liksom har stora bananer som kommer ut från sidan av kroppen. Gula eller pumpor eller någonting.
Det här är ju skräckfilm du målar upp.
Ja,
om man är kolfjärilslarv.
Om man är kolfjärilslarv. Men det otroliga är alltså att larven ser inte särskilt skadad ut av detta. Och det hela systemet alltså bygger på att larven ska vara så levande så länge som möjligt. Och avslutningen blir helt enkelt att parasitstekelarverna lägger sig och omedelbart spinner kokonger bredvid, som är gula i färgen, bredvid fjärilslarven. Medan fjärilslarven själv också använder sina spinnkörtlar till att täcka stekelkokongerna med sitt spinn. Så de har alltså programmerat larven till att göra allt detta.
Jesus, alltså vilket upplägg här för en filmatisering, eller hur?
Mm. Ja, Det är det.
Spännande.
Och, vad spännande. Och du, Elisabeth Hamfeldt, hon hade ju en liknande fråga. Och hon hade faktiskt kläckt fram ju. Hon tog tag i de där små gula bollarna.
Ja.
Och ut kom ju småningom en liten, liten insekt.
Ja,
som då hette, sa du, kolfjärils...
Stekel.
Stekel, eller?
Cortesia glomerata.
Ja.
Cortesia är ett stort släkt, det finns många arter. Men just glomerata går på de här vitfjärilarna.
Wow. Tack, Mikael.
Ja, ja. Det var ingen fara.
Oj, oj, oj. Kolfjärilsteklarnas intrikata liv tillsammans med kolfjärilslarverna har vi just hört om. Mycket rafflande. Och det rafflande programmet Naturmorgon fortsätter. Och nu med Katarina Linnell i Figeholm. God morgon.
God morgon.
Nu blir det också väldigt spännande, men nu ska det handla om ett litet däggdjur, tror jag.
Jajamensan.
Ja, berätta.
Ja, det här utspelar sig i vår fjällstuga uppe i Grävelsjön. Jag hade precis röjt undan frukosten och så ser jag i ögonvrån hur det far som ett streck fram på altanen. Och då blev jag ju nyfiken så gick fram och tittade. Och då såg jag att det var en hermelin som sprang där. Och plötsligt så började han göra volter och sprang fram och tillbaka ut i terrängen. Och hoppade upp med en otrolig hastighet alltså. Mm. Och alltså kom väldigt högt upp i förhållande till sin kropp. Så att nu undrar jag lite grann, vad håller den på med?
Ja, och det var så fint att ni har lyckats filma det här och det är nära. Och filmen finns på Naturmorgons webb för den som vill. Och kanske på våra sociala medier också. Jajamän, Helena nickar. Väldigt roligt att få se Katarina och Susanne Åkesson.
Ja, just det. Vilken jättefin film. Och man blir riktigt glad när man ser den här hermelinen. Den gör liksom frivolter i luften och far hit och dit. Jag tänkte börja med att fråga vilken årstid du filmade det här lilla djuret.
Det var i september.
Ja, spännande. Ja, hermelin, det är ju ett litet rovdjur faktiskt som vi har i naturen. Det finns en stor del av landet faktiskt. Och de lever av olika små gnagare. Och hannen och honan är har väldigt olika storlek. Honan är mycket mindre, väger ungefär 120 gram medan hannen... ungefär dubbelt så tung. De ser ju för övrigt väldigt likadana ut. Men de lever ju som sagt av de här smådäggdjuren. Och de hävdar revir. Alla de här, både hona och hanne, försöker ju ha ett område där de kan fånga sin föda under längre tid. Under hela året.
Inte ett par revir utan varsitt.
Ja, det är ändå så att en hanne har ett större område i allmänhet. Ungefär 7 hektar stort har det mätts upp. Och en hona kanske ligger på 2-3 hektar. Så att en hanne, beroende på hur bra han är på att försvara ett stort revir, kan ha flera honor inom sitt område. Men det är ändå så att de kan hitta sin föda på lite olika ställen. Och jag skulle tro att det här beteendet har att göra lite grann med att markera sitt revir. Det här lilla djuret är väldigt vit på sin mage. Det är ofta en väldigt bra signal att visa upp den här färgen. Om det liksom är grönska eller kanske på hösten runt omkring. Och genom att förstärka att visa att man finns på ett visst ställe så kan man ju röra sig. På olika sätt. Så jag skulle tro att det är det den håller på med här. Att den liksom har någon annan hermelin i närheten kanske. Och börjar visa att den här altanen och det var lite ris på marken. Det kanske finns små sorkar där i det här området som den tänker liksom.
Så det är liksom en dans där man visar upp och liksom flashar lite med sin vita undersida. Här är jag. Men det är så roliga små kullerbyttor och grejer, eller hur Katarina? Det är världens mest akrobatiska lilla djur.
Ja, det är otroligt. Och den ställer sig ju på bakbenen vid några tillfällen och stirrar hela tiden åt samma håll.
Ja.
Ja.
Så jag funderar på om det Om man hade en rival där då.
Det skulle jag tro.
Ser
också.
Du om det är en hon eller han, Susanne? Kan man se det på det här?
Nej, jag tycker det var lite svårt att säga storleken. Mm. Men, så jag vågar nästan inte göra det faktiskt. Men den är ju väldigt rörlig och den är ju en effektiv jägare. De här små mårddjuren och egentligen alla mårddjur kan ju fånga byten som är betydligt större än de själva också. Mm. Så när väl våren kommer sen så kommer de här gamla hannarna att behålla sina stora revir. Men unga hannar som kommer att finnas i närheten av där de föddes under höst och vinter, de kommer att sprida på sig lite längre bort. Och då kommer, när våren kommer, så kan de här hannarna byta lite grann bytesdjur storlek. Så de kan, där det finns kaniner till exempel, så kan de till och med ta kaninungar.
Alltså vi pratar ju ett så litet rovdjur. Så precis. Det är så litet och smalt också. Mm. Tänker man.
Ja. Och de kan ju ha den här formen så de kan ge sig in i de här bytesdjurens gångar. Vattensorkar till exempel är också ett ganska stor sork som de kan.
Ja, det är det verkligen.
Framförallt hannarna tar då. Och honorna ger sig på de här små sorkarna istället.
Mm. Katarina, du har fått mycket uppmuntrande kommentarer på din film på våra medier här. Vilken underbar film, ser du som en valp som ska få mat, skriver någon. Och Magnus Servin skriver, jag mår bra av att se hermelinen studsa runt. Gör du också det, Katarina?
Ja, jag blev jätteglad.
Ja.
Ja, jag la också upp den i min Facebook och det var många kommentarer
ja.
Där.
Ja, vad kul.
Spekulationer också.
Mm. Vad kul, tack så mycket för att du hörde av dig och för att vi får visa din film.
Okej, tackar.
Ha det så gott.
Tack så mycket, hej då.
Och tack Susanne också för kunskapen om hermeliner. Filmen finns på sverigesradio.se/naturmorgon om man vill kika på den. För det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Det är Susanne Åkesson, Mikael Sörensson och Sofie Olofsson som svarar på frågor om hermeliner, tallar, fjärilslarver, parasitsteklar och sånt. Och om man lyssnar på direktsändningen från Lucia-morgonen, då kan man ringa in en fråga till 040 227 270. Nu ska vi dock ta en liten paus från lyssnarfrågor och istället ta reda på svaret på den fråga som vi varje vecka ställer till er som lyssnar. Förra veckans naturfråga var formulerad så här. Vi frågar efter en för mänskliga behov gudabenådad art. Allt på denna tropiska organism kan och har vi använt. Till matlagning, mattor, knappar, hudvård och mer. Frukten är spektakulär med sin vikt på ett par kilo och sin flytande spridningsförmåga. Kanske kan Chanel leda till rätt svar, eller göken. Koko, kokos, kokos. Rätt svar är kokospalm. Och veckans vinnare är Yvonne Eklund i Gävle som får en termos. Erik Wallin i Rö vinner tygkassen. Och Margareta Erneskog i Kumla är här med innehavare av ett tygmärke. Grattis! Och Bianca Vad skriver, hej Naturmorgon, mitt svar på veckans naturfråga är kokospalmen eller kokosnöten, kokos nucifera. Ledtrådarna stämde så fint, det breda användningsområdet från matlagning till mattor och hudvård, den spektakulära fruktens storlek och flytförmåga och inte minst den eleganta blinkningen till Coco Chanel och gökens Coco. Allt pekade rakt mot kokosnöten. Åsa Stansen Lundberg i Oxelösund skriver att de hittade en i skärgården när hon var barn som hade ramlat i från ett lastfartyg kanske. Den var mycket godare än de torra man kunde köpa i butiken till jul. Ja, men kokospalm är ju en växt som vi människor kan och har använt nästan allting på. Stammen, bladet och nöten då, eller ja, som det egentligen heter, stenfrukten. Och kokospalm finns förstås här i växthuset i Botaniska trädgården i Lund. Och botanist Sofie Olofsson är nämligen en hejare på att öppna kokosnötter. Det ska vi strax få höra. Men först ska vi börja titta på växten. Och det gjorde hon också, Helena Söderlund, igår.
Det är ju en palm. Väldigt flexibel stam. Perfekt när man är fast där vid strandkanten. Uh-huh. För vindar från havet och så vidare.
Den kan liksom svaja fram och tillbaka.
Mm.
Uh-huh.
Mm, är den bra på. Och bladen, du ser här, de lätt splitsas upp.
Uh-huh.
Och det är ju också jättebra när det blåser. För det gör ingenting att de liksom rivs upp så här. Spricker så snyggt liksom. Så där. Och om vi tittar lite närmare på, alltså, jag sa att de växer längs stränderna, och det gör de ju numera över hela världen. Och vi människor har bidragit en hel del till spridningen faktiskt. Men annars är det ju så att man tror att den kommer någonstans Melanesien, alltså ögrupperna nordöst om Australien någonstans, där Fiji, Guinea. Mm. Och sen har de ju naturligtvis spridits med vattnet.
Just det.
För det här är ju själva frukten, om vi tittar på den.
Ska vi se.
Här har vi ju den som helhet. Och då är de ju perfekta att spridas med vatten. Och kan leva upp mot 100 dagar i havet.
Uh-huh.
Innan de spolas upp på en ny strand. Och nu öppnar jag lite grann här. För allra ytterst, nu tittar vi alltså på frukten. Mm. Då har vi ett blankt och slätt skal. Öppnar vi det så hittar vi ju massa fibrer här.
Ja.
Så det är ju en, alltså vi säger ju kokosnöt, men botaniker menar, ja, det här är ju egentligen en stenfrukt faktiskt.
En stenfrukt.
Okay. En fibrös stenfrukt om man ska vara petig.
Ja. Okay.
Så vi har det här basten här under, och den kallar vi för queer, och den använder vi oss av till exempel man flätar mattor och rep och
så
allt
det där. Kokosmattor, det gör man av det här.
Ja, precis.
Uh-huh.
Så det är själva fruktköttet, om man nu ska kalla det det.
Uh-huh.
Mm.
Men det är inte det som
det nej, är. Och det är själva, det vi hittar i svenska affärer, det är ju själva stenen i den här.
Den som ligger inuti, för den här stora frukten, den är ju rejält stor som en, vad ska man säga, som en
honungsmelon.
Ja. Mm. Och inuti den ligger en rund nöt. Mm. Och det är den som man känner igen om man ser i en affär, en kokosnöt.
Precis. Och då, det här är ju alltså då, hör vi kokosvattnet där inne.
Ja.
Så ser du här i ena änden, så känner vi igen det här lilla ansiktet här.
Ja. Med tre stora pluttar.
Precis. Och det här är groningshål.
Aha. Nu tar du fram en stjärnmejsel.
Ja, det är en liten skruvmejsel som jag trycker in genom det hålet som jag tror är fungerande groningshål. Så nu pös det till där lite. Nu försöker jag först få ut vattnet. För nu tänker jag att vi ska öppna en kokosnöt. Och titta då. Vad,
för
vad
du har sagt
vi
innan, jag har ett bra sätt att öppna en kokosnöt. Har du sagt. Så jag är jättenyfiken.
Ja. Ibland går det jättebra.
Aha, jag tycker det går bra än så länge. Nu har du lyckats få hålet, så man ser att det är vitt där inuti.
Och så att man inte liksom missar det här kokosvattnet.
Aha.
För det är ju också gott och lite nyttigt.
Aha, då håller du, häller du ut det i ett glas här.
Så, nu har jag tömt den så. Så jag tar hammare, annars kan man ha, man kan ha en kniv och sådär.
Aha.
Och sen är det jättebra att ha hårt underlag. Så jag lägger det på en sten. Nu ska jag banka som på midjan på kokosnöten. Eller,
ja, just det. Men jag tänker att det här är ett ansikte med ögon, näsa, mun.
Ja.
Eller ögon och mun. Och sen lägger man ögon och munnen åt vänster. Och så ovanför det så ska du slå mitt på själva nöten.
Just det.
Kokosnöten.
Runt om.
Ja, just det. Hela vägen runt. Som på ekvatorn där.
Precis. Mm. Så.
Okej. Nu bankar vi.
Och då,
jag vet inte om det händer så mycket.
Nej, det gör det inte förrän det plötsligt spricker upp av sig själv.
Oj, jaha, okej. Okay. Oj! Far den runt här lite.
Nu ser du att, titta,
en spricka. Vad händer? Det blev en spricka.
Ja.
Nej, men det är ju helt magiskt.
Ja, det är ganska bra. Och sen så behöver man bara vrida till här lite. Jag får ta en smäll till.
Ja.
Nu hörde du. Och sen så bara, tada!
Wow! Alltså Sofie, det var ju helt häftigt alltså.
Jo,
hyfsat. Och sen är det helt vitt där inuti.
Härvitt. Och du, den luktar ju jättegott den här. Nu tar vi lite frönäring.
Ja, ska vi se.
Den var ganska fin va? Den luktar väldigt bra.
Ja,
det är fantastiskt egentligen. Hur fint. Så nu, vattnet har vi där, kokosvatten. Här är kokosköttet som man sen då kan pressa, så får man kokosolja.
Mm.
Man kan också pressa ut och göra kokosmjölk. Mm. Om man späder det lite grann sen. Så har vi också själva bladen där man, som man just flätar. Det. Vi har stammen, byggnadsmaterial, bränsle. Vi har saven som man kan tappa från stammen och så jäsa den till vin eller bara tappa den på socker. Rötterna kan man använda när man färgar. Det är för hur mycket som helst.
Det är en fantastisk.
Alltså, Sofie Olofsson. Det känns som att det räcker med kokospalm och sen klarar man sig.
Ja.
Mat, kläder, mattor, hudvård.
Ja, det är en fantastisk växt som vi använder ju till väldigt mycket. Ja.
Wow. Helena Södlund var det som var den lätt imponerade, eller i alla fall mycket imponerade reportern. Vi vill alla se det där tricket sen, Sofie.
Okej.
Vilket partytrick. Ska jag knäcka en stor nöt till? Jajamän. Ja, Naturmorgon går vidare. Vi svarar på lyssnarfrågor den här morgonen också. Och det har kommit en från Helene Johansson i Boxholm. God morgon, Helene.
God morgon, god morgon.
God morgon. Jag har förstått att du jobbar hårt för den biologiska mångfalden i din trädgård. Men du behöver hjälp.
Ja, jag har haft en fundering länge. Det började ju med att den här slänten var så jobbig att klippa gräs på. Så vi lade dit en massa fyll och då följde det med massor med ogräs som jag inte hade sett förut. Och det var roligt tyckte jag att titta och vad kommer det nu för något här och vad är det här och så här. Och sen så tänkte jag att ja, men de här är nog bra för fjärilar och bin och sånt. Och sen vart det lite för mycket av en del och har försökt att gräva bort dem så, och sätta dit lite nya och lägga fröer och sånt. Så att det har blivit en massa blommor till slut.
Mm.
Men sen tycker jag ju väldigt mycket om fjärilar och jag har sett på senaste åren att det minskar i antal och arter. Då vill jag ju hjälpa till med det då, med den här ängslänten. Men det verkar inte gå så bra för det minskar och då funderar jag på om det har att göra med hur jag klipper den här slänten på hösten. Och jag är rädd för att det finns fjärilar och puppor och ägg och vad det nu är som kommer efter fjärilar, att jag liksom tar död på dem när jag klipper.
Mm, just det, någonting som gör att det inte, du kämpar och så blir det ändå inte bättre.
Nej, det verkar inte så.
Ja, då ska vi ändå få lite trädgårdskunskap, men inte som man kanske kan tro av Sofie Olofsson, utan vi tar till entomologkunskapen här, Mikael.
Mm, det kan man göra ibland. Jaha. Hej Helena. Vad trevligt att se din film. Och din trädgård där och så vidare. Och jag satt och funderade lite grann på hur det ser ut i omgivningarna runt din plats. Är det mycket blommor där och öppna ängsmarker och sånt? Eller hur ser det ut?
Nej, det är ju inte det. Och bakom oss har det ju, där är det en tom tomt med sly och sånt. Men sen har det byggts ett nytt område med hus. Och bredvid oss finns också Svartån som det är ju trevligt. Men några ängar direkt finns inte och inte någon lantbruk eller så. Mm. Precis nära.
Ja, nej, för att det kan ju vara en liten del förklaring i alla fall. Kanske ganska betydelsefull för just fjärilsfattigdomen om man tycker att man inte får så mycket fjärilar. Så för att fjärilarna måste ju komma någonstans ifrån inledningsvis i alla fall. Och, så det har lite grann att göra med hur landskapet runt omkring ens plats på jorden ser ut egentligen. Och sen kan man ju då, om man tycker att det inte är så mycket fjärilar, så kan man ju göra lite åtgärder för att kanske öka chanserna för att få dit mer fjärilar. Men då måste man vara medveten om en sak som man kanske inte tänker på så mycket egentligen. Och det är ju det att fjärilarna, de söker ju näring på två olika sätt. Det är som vuxna djuren som ju söker bara nektar, det vill säga bensin för att kunna flyga, socker. Och det är en typ av näringskällor, alltså blommor då, som ska ha lättåtkomlig nektar i regel. Och det är ju typiskt liksom korgblommiga växter utav alla dess slag. Fibblor och tistlar och allt möjligt. Och sen har vi då flockblommiga blommor som också är lättåtkomliga. Och väddväxter till exempel är också bra. Mm. Och sådär. Och några andra, lite buskar med hagtorn och så. Men vill man ha fjärilar som faktiskt alltså fortplantar sig på sin lilla ängsplätt eller i trädgården och sådär, då måste man börja tänka lite annorlunda. Det är ju bra med de här växterna som jag räknade upp, va? Men då måste man, vill man till exempel ha pärlemorfjärilar, så måste man ha mycket violer, för det är det larverna lever på. Man ska ha svartkämpar, man ska ha syror, släktet Rumex, brännässlor kanske du har, jag vet inte.
Ja, det har jag.
Det har du, ja, men det är bra. Ja, slån och salix är bra, solvänder och näver för blåvingarna, ljung, risväxter finns ju säkert i skogskanten och sådär, va? Och på det viset så tänker man lite kanske strategiskt då också. Så det är liksom näringskällorna. Men sen har man ju också då själva landskapet och hur det ser ut i närmiljön. Och det man måste också komma ihåg är att fjärilar är värmeälskande djur. Nästan undantagslöst. Så man ska ha det så varmt som möjligt. Och värme innebär att det ska vara så öppet som möjligt också. Så allt som skuggar, särskilt då, det är kanske egentligen inte så bra. Så man ska försöka bygga upp lähäckar på nordsidan och sen öppna upp söderut, så att säga. Mm. Och så gärna då försöka magra ut marken så att man får med en större variation på växtskiktet. Och sen kan man då bete sig på lite olika sätt när det gäller slåtter och sådana där saker. Man kan slå ofta och då kan man förlänga blomningen på vissa växter. Och man kan nöja sig med att slå en gång kanske eller två gånger. Och det är bra att ha till exempel kirskål och hundkex och sånt där i kanterna.
Ogräs ska vi ha.
Ja, ogräs.
Så kallat.
Så det finns mycket knep att ta till.
Helene, känner du att det var något här som du kunde, som kändes nytt för dig, som du skulle kunna testa?
Ja, absolut. Det finns lite tips som jag skulle kunna prova. Mm. Om jag ens får hit dem då, om de inte...
Men man ska ju alltid börja liksom.
Ja.
Jag vet de som har skapat biparadis och som blir förvånade över hur kunde de här insekterna hitta hit när vi inte trodde att de fanns i närheten. Så liksom att börja tänka så där som en liten landskapsekolog.
Testa att magra ut din gräsmatta till exempel. Och sen så kommer det spontant blommor. Och de fläckarna, öarna, sparar du så att säga. Mm. Och jobbar med.
Jag funderar bara på den här frågan som jag alltid får då när jag tänker att klippa av allting så att det inte lever fjärilar där. Och ägg och larver och sånt som jag tar död på.
Det är nog ingen större risk med det. Det tror jag inte att du behöver bekymra dig om.
Det är inte det som är det stora problemet.
Då har du hela den mörka, lite sömniga perioden till att tänka och planera och sätta igång. Jag ser Susanne som är ekolog, hon bara sitter här och myser. Hon gör så där i sin trädgård, vet jag.
Ja, lite grann i alla fall. Men jag fick några extra tips här.
Ja, fick du det? Ja. Men tänka som en fågel och en fjäril när man gör sin. Inte bara som en växt, Sofie, men det också.
Mm. Ja, visst. Ja. Allt hänger ihop.
Man vill ha alla med sig. Mm.
Lycka till, Helene, nu.
Ja,
tack så mycket för det.
Hör av
tack
dig och berätta hur det går.
Det får jag göra.
Ha det gott. Hej då.
Detsamma, tack.
Helene Johansson i Boxholm och landskapsarkitekt Mikael Sörsson. Det visste vi inte att du hade det på din lyra. Så många.
Visste jag knappt själv.
Nu ska det handla om det här. Det Den här koltrasten är inspelad den 9 november av Åsa Järbin på Värmdö. Och hon skriver att hon inte har hört en koltrast sjunga så här tidigare. Och hon undrar, kommer den sjunga likadant i vår? Är det en lokal dialekt? Eller är det en naturlig variation? Och jag tänker först och främst, Susanne, vad är det som är så märkligt med den här koltrasången, tänker du?
Mm.
Om det är något som är det.
Den är ju lite kort och inte fullständig. Koltrasten brukar också ha ett sånt här litet finare kvitter på slutet som drar ut sången. Man känner igen att det är en koltrast, men den är lite avkortad och inte så variationsrik som den är lite senare på våren när de börjar häcka. Och frågan om det här är en lokal dialekt, det tror jag inte nödvändigtvis. För koltrasten har inte jättestor variation i sång. Alltså typiska lokala dialekter. Det finns en annan släkting, rödvingetrast, som är väldigt karaktäristisk och har lokala dialekter. Men koltrasten har inte det så mycket. Men däremot så måste hannar, och speciellt unga hannar då, som ska lära sig att sjunga, de har en medfödd sång. Och sen lyssnar de till sin pappa eller andra koltrasthanar. Och börjar förstå mer och mer hur den här sången ska låta. Men sen kommer en period när de själva ska försöka åstadkomma det här. Och det tar faktiskt lite tid. Så de börjar öva på sin sång någon gång på sensommaren och under hösten. För att klara av att utföra den komplett. Så det här skulle jag tro är en sån övningssång inför våren. Som inte ännu är fullständig. Så det kanske är en yngre Hanna.
En yngre Hanna som övar lite i november för att sen förhoppningsvis vara fullärd.
Precis.
Men det är snyggt redan det, som det är.
Och så är det en röd hake som sjunger också.
Ja, fantastiskt. Ja, och vi ska ta en fråga till innan vi har paus. Den lyder kort och gott, vad heter mossan? Och det är Hans Ekström som undrar. Och så har vi fått foto på en tuss, vitgrå, mycket flikig sak. Sofie, jag tror inte ens att det är en mossa, men jag kan inte riktigt säga varför jag inte tycker att det är en mossa, utan jag kanske tycker att det är en lav.
Ja, nej, stämmer, det är ingen mossa, utan det här är en lav. Den heter Islands lav. Men jag tänker vi backar, för det är ju vanligt att man blandar ihop de här två vad ska vi kalla dem?
Organismgrupperna.
Ja, tack. För det här är ju långt ifrån, de är långt ifrån varandra. De hör egentligen inte ihop alls, de är inte släkt. Men det är ju så här att eftersom mossor hör till växtriket. De är tidiga, relativt enkelt uppbyggda växter. Lavar, det är en samling olika organismer som lever tillsammans. Så det är väldigt olika saker, men okej. De sitter ofta på grenar, på stenar, på marken. De är ganska små, sådär. Men om vi ska förklara det enkelt. Går man där ute, hittar något litet, är det grönt? Kanske mossa, troligen. Har det någon annan lite gråaktig färg? Förmodligen lav. Lavarna, jag har ju en bredvid mig här. Oftast är de ju lite annorlunda i konsistensen. Mossorna är ju mjukare, alltså växtmjuka. Mm.
Men sen såklart, så fort det är mycket fukt så kan ju en lav bli väldigt mjuk.
Visst kan man. Det här går ju liksom inte. Det här är inte vattentätt de emellan, utan det här går i ett. Men man får titta lite noggrannare och så lär man sig efterhand. Det är bra att titta, lära sig lite mer helt enkelt. Okej, islandslav på bilden.
Den är väldigt fluffig och fin, som en liten buska.
Ja, och den går fint att äta om man skulle behöva det. Växer ofta tillsammans med renlav som jag har här på bordet.
Ja, det är det du har. Fönsterlav eller renlav?
Jo, fönsterlav är en renlav. Så det är rätt båda två. Fönsterlav är det vi har i adventsljusstaken.
Det korta svaret är islandslav.
Ja!
Fråga inte barnen vad de lärt sig i skolan idag. Be dem berätta vilka frågor de ställt. Det säger John Martinis, årets Nobelpristagare i fysik. Och det säger vi på Naturmorgon också. Var nyfiken, se detaljerna runt omkring dig, fascineras och förundras och fråga. Inte minst fråga oss här och nu, så lär vi oss tillsammans om naturen.
Sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prosperi il vento, venit all'agile barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, venit all'agile barchetta mia. Santa Lucia, Santa Lucia, natten går tunga fjet runt gård och stuva, kring jord som solen förget skuggorna ryva. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Santa Lucia, Santa Lucia. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Santa Lucia, Santa Lucia.
Tack så mycket, Mikael Sörensson. Glad Lucia önskar vi på Naturmorgon. Mikael, sångare och insektsexpert, god morgon. Slå dig ner här vid Naturpanelens bord i växthuset i Lund. För här sitter vi och njuter, ekolog Susanne Åkesson.
God morgon.
God morgon.
Ja, det gör vi.
Och botanist Sofie Olofsson.
Ja.
Hej. Och hej. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall. Ja, det är Lucia morgon och vi har Naturpanelen samlad i lampornas sken. Med mörkret kompakt utanför växthusets glas här i Lunds botaniska trädgård. Och vi kommer den här timmen få veta mer om vissa fåglars städrutiner. Vi kommer resonera om vilka lavar som renarna föredrar och huruvida dagmaskar skulle kunna vara av ondo. Och har man en naturfråga, då kan man också ringa in till direktsändningen 040 227 270 eller mejla frågan till naturmorgon@sverigesradio.se. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Och nu ska vi säga god morgon till Esbjörn Sandin Wernhoff i Stockholm. Hej Esbjörn!
Hej!
Hej.
God morgon!
Du, det ska handla om ett luciadjur, håller jag nästan på att säga. Men ett väldigt mysigt, fint och vackert djur i mörkret. Rävar i stan nämligen.
Ja, men precis. Jag hade en fråga kring det. Men det var ju en sån här mörk höstkväll för några veckor sedan. Blöt och fuktig och ute här i Årsta, mitt i Stockholm kan man ju säga. Där jag träffade på den här räven i ett litet skogsparti och fick väl ganska mycket närkontakt kan man säga. Och det var första gången jag sett en räv på så nära håll i alla fall.
Och du har ju tagit bilder som vi har fått och den är verkligen nära dig och tittar rakt in i kameran, rakt på dig.
Ja, precis. Den såg lite ledsen ut och undrade vad jag höll på med egentligen.
Ja.
Och jag såg någonting skymta bland träden och gick ditåt där. Det är liksom mellan husen här i Årsta. Egentligen inte i själva naturreservatet som finns, men bland tallarna och bergknallarna där. Mm. Och då stod vi, fick lite kontakt, kändes det som.
Ja.
Innan den sprang iväg.
Mm. Och då, du fick en massa frågor, liksom, du började, du ja, blev nyfiken.
Man blir nyfiken, man blir liksom varse att det pågår ett liv mitt i staden som vi inte riktigt känner till så mycket om. De lever på ett annat sätt, och då tänker jag liksom lite grann hur, man undrar lite hur rävarna i våra städer lever och av vad de lever och sådär, mm. och hur det ser ut.
Mm.
Man är ju van att träffa dem. Jag trodde jag skulle träffa räv på landet, men det blev i stan istället.
Det blev i stan, ja. Susanne Åkesson, ekolog.
Mm. Ja.
Visst, då tar vi till med liksom studierna. Du håller inte på att svara lite sådär på en höft, utan du har letat i de vetenskapliga artiklarna.
Ja, men verkligen. Det är lite spännande där. Vad kul att få möta en räv så där nära. De blir ju mindre skygga för oss människor i och med att vi inte lika, så att säga, benägna att jaga dem. Då har man sett att de kan bli lite tamare, de här rävarna. Mm. Och faktum är att de har börjat anpassa sig till stadsmiljö, inte bara i Sverige men i väldigt många andra länder. Och det här började väl egentligen i England, där det har pågått sedan 30-talet ungefär. När rävarna börjar vandra in i städerna och livnära sig på allt möjligt. De är ju opportunister. De äter ju, alltså, de kan ju följa andra större rovdjur och äta rester, bytesrester efter vargar eller efter björn och så vidare. Men i stadsmiljön så hittar de ju kanske mera rester efter vår verksamhet. Och tidigare då så hade vi ju mer djurhållning i städer eller i utkanter av städer. Och då blir det mycket rester, kanske slaktrester. Och det kan vara frukt från trädgårdar. Och de äter allt möjligt helt enkelt.
De äter inte bara kött?
Nej, de äter allt möjligt faktiskt.
Mm.
Bär också. Mm. Och nu finns det ju en del små däggdjur som de kan ta själva. Och i våra städer har man ju konstaterat att råttpopulationen ökar. Så där kanske de kan bidra faktiskt och vara rovdjur på den populationen också. Men i Sverige flyttar de in ungefär på 60-talet. Då börjar man notera att rävar dök upp i städer allt mera. Det man har sett när de anpassar sig till våra städer är att de framförallt använder de här områdena för födosök. Alltså det ingår i deras födosöksrevir. Men sen kan de ju också ha, de är ju väldigt nattaktiva de här djuren. Så att under dagen så kan de ha daglegor. Och då kan de börja använda sig av bostäder i närheten. Eller inte bara gömma sig i ett gryt som de normalt lever i. Alltså under jorden någonstans i en skog där de föder upp sina ungar. Utan då kanske de till exempel övernattar under en bod. Eller det kan vara i närheten av människor. Men det man inte har sett, det tredje steget är att de börjar använda staden för att reproducera sig också. Där har vi inte hamnat än.
Där har vi inte hamnat?
Nej, utan rävarna använder sig av områdena för att hitta föda. Och vi sprider ju mycket. Kanske lite skräpmat som vi slänger eller rester av mat och sådär också.
Mm. Vi har, med hundar och rävar, hur är den relationen?
Ja, räven behöver inte nödvändigtvis vara väldigt rädd för hundar. Det beror ju på om hunden kan så att säga nå fram till räven på något sätt. Men ofta så har vi våra hundar under uppsikt. Mm.
För jag tänker till exempel varg och hund, det är ju ingen, det kan ju bli en ganska otrevlig för hundens skull. Alltså varg är inte särskilt förtjust i hundar. Hur är det? Men rävar har ingen sån.
Nej, de är ju så pass små i jämförelse med många hundar. Så att jag tror inte att det är någon sån konflikt. Det finns en del observationer idag där man har sett att rävar som har blivit väldigt tama har bitit människor. på olika, i olika länder. Men det är liksom inte ett normalt beteende, och det är i så fall om de blir lite skrämda eller någonting sånt här. Att de är ute på matjakt helt enkelt. Så att det är inte så att de är aggressiva och vill ge sig på människor eller någonting sånt heller.
Nej. Ja. Jag undrade lite över den här oskyggheten, eller att de är närgångna och de är oskygga, och så läste jag någonstans om sjukdomar hos rävar och att det kan förändra beteendena, men jag fick ju delvis svar här på frågan, men vad kan man säga om att den är så orädd?
Det har nog framförallt att göra med att de inte längre är så hårt jagade, och att de helt enkelt inte ser människan som ett så stort hot som vi kan vara om vi har ett gevär i handen. Och det där är många djur faktiskt. Som slutar man jaga dem så blir de mer tama. Och mindre orädda. Eller mindre rädda för oss. Alltså mer orädda.
Ja, vad fint med att... Och din bild kan man ju då också se på sverigesradio.se/naturmorgon, Esbjörn. Och tack för att du hörde av dig.
Tack så mycket.
Ja. Och jag tänker att vi måste lyssna på en räv också.
Tack.
Tack. Mysigt, eller hur?
Ja, det är lite sådär spännande att äta.
Vi ska hålla kvar lite vid däggdjuren, men också gå in på föda. Och vi ska faktiskt koppla in en botanist på den här frågan. Det har kommit en ekologisk fråga om lavar.
Ja, hej. Det här är Patrik Dahlén i Stockholm. Jag vandrar mycket uppe i Lapplandsfjällen och tar stort intresse i den samiska kulturen och rennäringen. När jag går och vandrar där så brukar jag fundera mycket över laven, som är renens viktigaste föda som jag har förstått. Och jag undrar lite grann, vilka lavar är det som renen lever utav? Och är det möjligen så att man kan odla lav som renen kan äta? Att det möjligen kan hjälpa till när det gäller rennäringen och den utmaning som samerna står inför med förändringar i klimatet och alternativ användning av mark och så. Det är min fråga. Tack så hjärtligt. Hej då.
Patrik Dahlén undrade alltså detta. Sofie, lavar, kan man odla dem?
Nej, ja, ska jag svara på den frågan. Det är väldigt svårt. Så det görs inte helt enkelt. Vad ska man
Varför
säga?
Är det så svårt?
Ja, det... Återkommer till liksom vad en lav egentligen är. Ja. Och det är ju då en hel grupp av organismer som lever tillsammans. Det är en svamp, en eller flera svamparter. Vi har en fotosyntetiserande del som är alger eller cyanobakterier. Och sen har vi en del bakterier, som andra bakterier som hjälper till. Ja, så det är komplext, så att det bästa och kanske enda sättet att odla lav på är egentligen att skapa en miljö där lavarna trivs och vänta för att de kommer. Och det tar ju lång tid sen för dem att växa. Några millimeter per år brukar man säga på ett ungefär. Så att det man gör med när renarna då har för lite mat, det är att man stödmatar med hö eller pellets eller faktiskt skördade lavar. Att man samlar in lavar och hänger upp dem luftigt och kan mata dem vid ett senare tillfälle. För det är ju lite ett problem det här med att lavar är framförallt viktigt för renarna under vintertid. På sommaren kan de äta gräs och andra örter. Men och lavarna, då är det främst renlavar. Och där hittar vi ju till exempel fönsterlaven som vi har framför oss här som brukar vara i adventsljusstaken. Så de känner vi ju igen. Det är framförallt det släktet, flera arter. Och sen har vi också, och de här är marklevande då, lever på marken. Och sen har vi också hänglavar, en del arter som hänger från träden. Och det här är lite speciellt därför att nu med klimatförändringar så är ju inte vintrarna sig lika riktigt, utan det kan bildas mycket is
Det kan bli istäcke på marken. Och då är det jättesvårt för renarna att få upp den här marklevande renlavarna. Och då är marklavarna väldigt viktiga. Ja, så att det är lite så.
Vi måste skapa ett landskap där lavar trivs, det enda sättet.
Ja, det kan man säga, för att få fler lavar, ja. Ja, så är det.
Mm. Och då måste vi ha en variationsrik skogsmiljö egentligen ju. Där det finns många arter.
Och inte så intensivt kanske, utan att fundera lite mer på att behålla fler arter i skogen. Mm. Men, ja, precis. Så att lavarna är liksom komplexa organismer, eller många organismer i en. Och går inte att odla. Vi kan inte fixa allt.
Nej, vi kan inte fixa allt. Nej, det är det inte så enkla. Men tydliga svaret från Sofie Olofsson om renar och lavar. Nu ska det handla om ett märkvärdigt fynd. Vi säger god morgon till Inga-Kari Björner i Åtvidaberg. Hej!
God morgon, god morgon.
God morgon. Du har då hittat märkvärdigheter i stugan, tror jag det var.
Ja, jag bor ju i ett gammalt hus på landet och använder numera bara den undre bottenvåningen, och på övervåningen finns det två sovrum, vindsrum kan man nästan kalla det för. Mm. Så mina barn och barnbarn använder när de kommer hit. Och förra året i november, när min dotter och dotterdotter kom på besök, så låg det en massa döda flugor och getingar på golvet i det ena rummet. Och dessutom ett antal konstiga levande, ja, vi trodde det var larver, men jag vet ju inte vad det var för någonting. Vi fotograferade dem, eller min dotterdotter gjorde det. Mm. Och dumt nog så sparade vi ju inte några, det borde vi ha gjort.
Just det, och sett vad det blev, ja.
Mm. Ja. Men vi undrar ju så vad det skulle kunna vara.
Precis, men Inga-Kari, kan du beskriva hur de ser ut på bilderna? Vilken storlek var det?
Ja, nu, mellan en halv och en centimeter ungefär.
Mm.
De kunde ju dra ut sig lite och se lite längre ut när de rörde på sig. Men de rörde, de hade ju ingen, ja, de gick ju väldigt sakta när de rörde sig.
Mm. Och Mikael, nu kopplar jag in det här, men jag... Min lekmanna beskrivning är att det ser ut som en pytteliten spritsad mörkbrun kaka.
Ja, det var en ganska exakt beskrivning. Eller lite lakritsgodis eller någonting i hållet. Ja.
Så är det ett minibältdjur eller någonting
Visst. Nej, alltså det liknar ju inte alls det som det ska bli så småningom. Nämligen en mycket, mycket vacker, jättestor blomfluga.
Jaha.
Som är svart och gul i färgen och som man gärna ser på högsommar och eftersommar sitta i narcisser eller i rabatterna flyger de gärna omkring. Och de här djuren, vi har fyra arter av såna här stora blomflugor av släktet Volucella. Och de heter sånt där som humleblomfluga och getingblomfluga och så vidare. Vi har fått en ny art på senare år till. Och de lever inne i bon utav getingar och humlor. Och vi har en speciell art som bara lever hos humlor. Och så har vi då några som lever hos getingar, och du har råkat ut för en av de här getinglevande blomflugorna, nämligen den art som heter bålgetingblomfluga, Volucella inanis. Men kan du minnas hur getingarna, var det stora, väldigt stora getingar, alltså var det bålgetingar eller var det vanliga getingar?
Det såg ut som vanliga getingar, men vi har ju haft bålgetingar här tidigare också. Det vet jag.
Ja. Jo, och det är inte så att de är helt bundna till bålgetingar, utan de kan även angripa bon av till exempel vanlig geting eller tysk geting eller sådär. Och just den här arten har en speciell larv som är lite slätare än normalt. För vi har bilder på andra larver här som är lite mer rynkiga. Och de lever mer i boets utkant och kan ibland kanske ta en getinglarv och äta. Men just den här arten som du har, den tränger in i getingarnas celler och börjar suga på de ganska vuxna getinglarverna och suger ut dem. Så att de är en slags parasiter kan man säga. Och det är skälet till att den ser så slät ut jämfört med, har du inte sett bilder på de andra larverna?
Nej, just det, det är Ulla Myr i Tensta, hon hade något, en liknande fråga. Då har hon en annan art menar du?
Ja.
Okej.
Ulla har humleblomfluga med lite rynkiga larver som lever liksom i utkanten av boet. Och du, Inga-Kari, har då alltså den här bålgetingblomflugan som lever inne i cellerna alltså, och suger ut larven. Och då behöver de vara släta och fina för att kunna tränga in i getingcellerna. Det ska inte vara en massa tornar och rynkor som sticker ut. Okay. Och det du har fotograferat där är ju någonting som sticker ut i ändan, och det är ju andningsröret, så det är bakändan på djuret. Jaha. Och munnen sitter då alltså i den trubbiga framändan. Och de munddelarna ser lite annorlunda ut jämfört med de andra släktingarna då, va, som lever i utkanten av bona. Så att det är...
Så de har följt med getingarna in då?
Ja, man kan säga att de har genomgått sin livscykel där, och sista larvstadiet då måste ta sig ut därifrån för övervintring. Och då gör de det, och då hamnar de ju på golvet i vindsrummen eller var de nu är någonstans. Förutsatt då att getingboet är uppe på vinden eller under taket eller någonting i den stil.
Okay. Ja, då måste jag ha kommit in via ventilen i så fall.
Ja, så kan det vara, ja. Och så det bästa man kan göra är ju bara att lämpa ut dem där ute, för de gräver ner sig och förpuppar sig och väntar på nästa år.
Och sen kommer det fram en bålgeting.
Och så kommer det ut en
blomfluga
som är otroligt grann. Du får googla det och titta.
Och som pollinerar växterna i trädgården säkert.
Ja då.
Och gör nytta. Vad roligt detta var, Inga-Kari. Hade jag ingen aning om. Ja.
Naturen är spännande.
Vi har ju aldrig sett något liknande. Nej. Och i år var det ingenting. Det här var ju förra året i november.
Just det.
Precis.
Tack för att du var med och frågade så att vi fick lära oss om bålgetingblomflugorna.
Ja,
tack så mycket för svaret. Nu slipper vi fundera mer.
Ja, ha det så gott.
Tack så mycket.
Tack.
Detsamma, tack.
Hej då. Ja, men det här är Naturmorgon i Sveriges Radio. Man kan skicka in en fråga till naturmorgon@sverigesradio.se eller ringa om man lyssnar på direktsändningen, vill säga 040 227 270. Marie Widén sitter och svarar i telefonen. Vi sitter alltså i Lunds botaniska trädgård i ett växthus, och vi har fått en liten film från Hans Ulfmar Larsson. Den inspelad i Särvsjön i Härjedalen i maj i år. Och det här är en mycket orädd och närgången ekorre som klättrar upp och ner på Hans ben.
Men hej på dig. Ja, ska du komma upp till mig? Ja, men titta. Ja, vad roligt att få träffa en ekorre så här. Du får hoppa ner till din, för springa hem till din mamma. Du får ha det så bra. Du har inte lärt, du tycker att alla är snälla och fina. Ja, det var det värsta. Oj, oj, oj. Vad glad jag blir. Hoppas du hittar på din mamma sen. Jag ska upp till mig igen. Ja. Du känner dig trygg med mig kanske.
Ekorren klättrar upp och ner. Vi har en film på detta. Hoppar ner, sätter sig på skon, kommer tillbaka, tar ett skutt. Och Hans Ulfmar Larsson undrar alltså, varför klättrar den så där upp och ner? Är det en unge? Varför är den så orädd? Han säger, du kanske ska gå tillbaka till din mamma, eller har den ingen mamma? Och är det normalt att ekorrar är så här, Susanne?
Ja, det är ju väldigt spännande att få närkontakt med djur. Men det är väl kanske inte jättevanligt att de klättrar på ens ben, ekorrarna ändå. Men de kan ju bli ganska tama, och speciellt om de har möjlighet att hitta någon slags föda i närheten av människor. Det är ungefär som räven vi pratade om tidigare, att de kan bli så att säga mindre rädda för oss människor och inte ser oss längre som ett hot. Och förmodligen, det här var ju maj, så det är ju förmodligen ett yngre djur skulle jag ändå gissa att det är, som ännu inte har kanske lärt sig att bli mer rädda för människor. Jag måste faktiskt själv bara berätta att jag har varit med om det här jag också. En gång under studieåren i Uppsala så bodde jag i ett gammalt hus med en väldigt förvuxen trädgård. Och en gammal dam som alltid satt utanför sin dörr som vi hyrde av. Och hon matade fåglar och djur hela sommaren och vintern igenom. Och där kom den ekorre som var väldigt tom. Och den gjorde precis så här. Mm. Den klättrade upp på mitt ben när jag öppnade ytterdörren. Men den ville ha två nötter, hasselnötter, innan den var nöjd. Så jag hade alltid hasselnötter beredda att stoppa i munnen på den. Och så sprang den iväg och hamstrade. Och så kom den tillbaka. Så jag tror att just det här kan ju vara, jag vet inte exakt hur det ser ut där.
Det här är ju Härjedalen, men om det är liksom kanske i något friluftsområde eller... Det vet vi inte.
Nej, men jag skulle väl nästan tro att det ändå finns människor i närheten. Och numera matar ju väldigt många människor, fåglar och djur, under sommartid också. Mm. Så jag kan tänka mig att det är en ekorre som har lärt sig det här. Att den kan hitta föda i närheten av människorna.
Just det. Men så det är inte liksom ett ekorrbeteende, utan är det en personlighet? Eller?
Det kan det också vara. För att djur är mer eller mindre orädda. Och vissa är, som man säger, orädda eller bold på engelska. Och de kan undersöka mycket mer nyfiket nya saker och så här, och inte rädda för det.
Mm. Så den kanske var van att få någonting när en människa dök upp?
Jag skulle tro
det.
Du
tror det. Ja. Tack så mycket, Susanne. Mm. Nästa fråga tar oss med ut i en hästhage. Men det handlar inte riktigt om hästar utan om något helt annat. Vi säger god morgon till Mattias Resak i Borås.
God morgon, god morgon.
God morgon. Du har varit ute och mockat, men det var inte precis just alldeles nyligen. Nej. Det var ett tag sedan.
Ja, det var i augusti. Så ja. Var jag nere i hästhagen och mockade som vanligt där. Och då upptäckte jag att det var liksom som... Ja, många av pluttarna var täckta av något grönaktigt täcke som ja, nästan ut som grodrom, fast mycket mindre. Och så var som små pärlor av ögon.
Ja, ah, precis. Grodrom var ju bra. Jag försökte också, för jag har sett på bilderna och jag har försökt zooma in. Och hur ska man liksom förklara det där? Men grodrom på hästspillning med ögon i. Ja, ja, precis.
Fast jag förstod naturligtvis att det inte var någon grodrom, utan det kändes mer som att det kanske var någon svamp eller någonting. Så jag försökte fota det, för det var ju så pyttesmått, så de här... ögonen, eller man ska säga då, de var kanske 1-2 millimeter bara, med en liten svart plupp i.
Just det.
Och, så jag försökte fota, och då såg jag att om en bajsplutt gick sönder, så såg man att det var en skälk på de här. Ja. Tänkte, det måste vara någon svamp.
Just det. Men du mockar, eller har mockat mycket i dina liv, har du sett det här för, liksom ofta?
Nej,
eller?
Jag har aldrig lagt märke till det tidigare. Det var det som jag tänkte, att vad är detta? Ah. Och det var inte på alla heller, utan det var lite här och lite där.
Okej.
Okay. De var 1-2 dagar gamla, och så var det alldeles fullt. Ah. Och det glittrade i morgondagen, så det var rätt häftigt.
Ja. Sofie, som är botanist, har sagt att hon kan ta sig an den här frågan.
Ja, det här är, du har haft tur, Mattias.
Okay.
Det här är en svamp, mycket riktigt.
Ja.
Och en av de mest spännande som finns faktiskt.
Jag ska så glad du ska bli. Det här är så roligt. Ni skulle sett hennes ansikte nu. Hela Sofie-sken.
Ja. Man kan hitta den då om man har tur och är ute rätt dag på spillning just efter växtätare, häst eller ko. Ja. Så den lever av dött organiskt material. Och den heter slungmögel.
Mm.
Pilobolus. Det finns några arter. Ja. Det här är nämligen... Det som är spännande. Det är världens snabbaste organism. Jag ska berätta. Det börjar med att hästen äter gräs. På gräset sitter det sporer från den här svampen. Sporerna överlever passagen genom hästens tarmsystem och kommer ut med spillningen. Väl ute där börjar sporerna gro, och så växer
svampmuseet, själva svampen växer in och lever och äter av spillningens näring där. Så småningom bildar den de här fruktkropparna. Och det var det du såg.
Ja, precis.
Och det, de är inte framme länge alls. Några timmar, kanske någon dag.
Oj.
Och då ser man att de här fruktkropparna består av små, långsmala skaft. Med en bubbla i toppen.
Ja, precis.
Och alldeles ytterst i bubblan så sitter det sporer. Alltså ett sporangium fullt av små sporer. Som gör ett svart, ser ut som en svart liten prick.
Ja.
Skaftet, den här fruktkroppen som det handlar om då, har en förmåga att analysera ljus, inkommande ljus. Och liksom riktar skaftet utåt där det är som ljusast.
Ja.
Och sen byggs ett tryck upp i den här bubblan genom osmos. När trycket blir tillräckligt högt spricker den och sporanget, då, de här sporerna, slungas iväg flera meter åt rätt håll då.
Ja,
och det här sker med en sån kraft, nu kommer vi in på lite matte igen, accelerationen.
Ja,
det, yes, gör det, vad bra.
Jag är
wow.
Ja, men, vad bra, du förstår vad jag säger nu. Jag förstår det knappt själv, men accelerationen motsvarar en G-kraft på över 20 000 G.
Oh, shit.
Och jag menar, då jämför vi med rymdraketer, ungefär 3G.
Lägg av.
Usain Bolt, kanske. Fan. Upp mot 1G. Ja. Ja. Så det här är så överlägset snabbast vad vi känner till överhuvudtaget. Människan, vi kan ju klara av, ja, det här kanske du vet bättre, men vad ska vi säga, 15-17G, sen börjar vi falla sönder.
Tuppar vi av, ja.
Ja. Men de här sporerna, de klarar mycket, långt över 20 000 G. Och om jag har räknat rätt här så betyder det ungefär 700 000 kilometer i timmen per sekund.
Okej, 700 000. Ja. Alltså, 700 000. Nej, det kan inte vara. För det är ju
i timmen per sekund. Nu måste
kilometer
lägga in
per sekund.
Kilometer per sekund.
Så det är så accelerationen. Ja. Hur som helst. Det är inte färdigt än.
När
sporanget landar på det, förhoppningsvis på gräset då, vänder det sig ut och in så att det klibbiga innehållet inuti bubblan fastnar liksom på gräset. Och så sitter det där och väntar på nästa häst. Och dessutom är det så här.
Det är också snabbast i hela sin livscykel. Det är inte bara snabbast i sporangexplosionen, utan också livscykeln verkar ju gå väldigt fort här.
Ja, jo.
Va?
Det kan man säga. Men det finns också någon som har upptäckt det här, vilken jag lyfter. Det finns en parasitiska nematoder, till exempel lungmaskar, som klättrar upp för det här lilla svampskaftet och lyfter iväg med den här slungan då. För de vill också ner i hästmagen.
Nej!
Ja, vi ser det på naturen.
Nej,
ja. Det här var det bästa jag hört om.
De klarar också accelerationen.
En nyfiken fråga. Vad sa du att hastigheten var på? Liksom när den kastades ut precis i accelerationsögonblicket.
Ja, men du, det här hittade jag. Men du får gärna skriva in om det inte stämmer. Men 700 000 kilometer i timmen per sekund.
I timmen? Okej, okay, nu. För att annars, jag menar, ljusets hastighet är ju nästan 300 000 kilometer per sekund. Så det hade ju inte funkat.
Nej.
Men då förstår jag.
Mm. Kan det stämma då, matteläraren?
Ja, jag måste nog kolla det först.
Ja, ja. Jättesnabbt i alla fall.
Jag har sett faktiskt siffror som var mer än 20 000 var liksom i det undre kanten, upp mot 160 000 G. Ja, det är svårförståeligt, men så går det till i naturen.
Oh, herregud. Ja, jag är överrumplad. Det känns som att man har varit med ljusets hastighet bara i hela den här berättelsen om slungmöglet.
Så du såg ju det här då precis när de här var på, byggdes upp det här trycket. Ja. Ja, för sen ser man ju ingenting. Och man ser ju inte själva i vägslungandet heller. Det går för fort.
Oh.
Mm. Nej. För att det var ju några, på några ställen. Det var liksom, ja, det var ögonen borta, om man säger så. Utan de var lite gråaktigt bara.
Just det.
Mm. Så hästspillning är inte bara hästspillning.
Det här var inte hästskit, så att säga. Oj. Alltså, Mattias, vilken tur att du hörde av sig. Jag är inte särskilt förtjust i bajsfrågor egentligen. Men nu är jag jätteglad att producenten sa att detta ska in. Liksom.
Va? Ja, vad kul.
Ja. Åh, vad roligt.
Tack så mycket för att du hörde av dig så att vi fick vara med om det här.
Nej, tack så mycket för att jag äntligen fick reda på vad det var.
Slungmögel, våra nya favoritorganism. Ja. Tack snälla. Ha det så gott, Mattias.
Tack så mycket. Detsamma, detsamma. Hej då.
Hej då. Jag är helt tagen här. Men vi ska gå vidare. Det tar inte slut här, utan några av de färgstarkaste och fantasifullaste djuren, det är ju insektslarver. Och vi har fått ett foto från Susanne Thomsen. På bilden finns det två, jag tycker de ser kralliga ut, larver. Ljust turkosa, utom i ändarna, där är de båda lite aprikosrosa åt det hållet. Svagt orange kanske, och sen över hela kroppen ett vackert fint mönster i svartaste svart. Och Susanne skriver, vi träffades på en parkering vid Tåken en solig dag i mitten på september. Och jag undrar vilka de är och vilka de blir som vuxna. Mm. Mikael.
Ja.
Vilka snyggingar.
Ja, det är riktiga snyggingar. Blått och orange, eller vad man ska kalla det. Det är ju en ganska vacker kombination. Så det är ju inte svårt att lägga märke till de här larverna. Och det gör ju även deras predatorer, till exempel fåglar och så. Och då har ju de här färgerna en speciell funktion, en så kallad aposematisk funktion, en skrämselfunktion. Kom inte nära och framförallt ät mig inte. Vilket då indikerar att de här larverna kan nog vara duktiga på att smaka illa. De utsöndrar speciella kemiska ämnen, illasmakande ämnen. Som de förmodligen då genererar från sin föda som är pilarter av olika slag. Till exempel knäckepil och vitpil träffas de gärna på. Och vad är det då för någonting? Ja, det ser ju ut som en fjärilslarv, men börjar man räkna bukfötterna så har de fler än fem par bukfötter.
Yes.
Och då måste det ju vara en stekellarv, en närmare bestämt en växtstekellarv, en bladstekellarv. Och vi kallar just den här arten för pilbladsstekel, Evura salicis. Salix är ju då pilsläktet. Och det är en relativt utbredd art som finns i södra och mellersta Sverige upp längs Norrlandskusten, men inte jättevanlig, så att jag får väl gratulera Susanne till det här
mötet, träffen, ja, på parkeringen vid Tåken.
Jag kan inte minnas själv att ens att jag har sett den där, men det kanske jag har gjort. Men, ja. Så vackra pigment, och på salix lever den här larven och bildar nästan kolonier. Och de har ett sånt här skrämselbeteende också, att de liksom viftar våldsamt om det kommer någon fågel för nära och sådär. Va?
Mm.
Och de kaläter ju kanske träden till och med helt och hållet.
Men Mikael, så hur många par bukfötter har stekellarverna då?
Ja, de har alltså sex par eller fler.
Sex eller fler. Ja. Det här måste antecknas.
Ja, det är ett enkelt sätt att skilja de här två olika insektsordningarna åt.
Ja. Och fjärilar fem par bukfötter. Och en pilblads stekel.
Ja, vi kallar det.
Wow.
Snygga saker.
Mycket snygga saker. Kika gärna på Naturmorgons webb om ni vill se snygga saker, djur. Nu ska vi få en fråga om fågelföräldrar och renlighet.
Ja, hej. Jag heter Mikael Karlsmyr. Jag och min familj har ett sommarställe i Roslagen, och vi har återkommande ett fågelpar som häckar på våran lilla bod. Så vi har fotograferat och filmat lite grann där. Och när jag sitter och redigerar så upptäcker jag att ungarna lämnar sin spillning till föräldrarna som tar den och flyger iväg med den. Det är som en vit liten tuss, och mamman eller pappan då till ungen tar den här direkt och ja, i princip är medveten om att det här kommer, och jag tar den nu och så flyger jag iväg med den. Väldigt fascinerande. Och det här var någonting som vi reflekterade innan om också, att det var rent nedanför bot. Så min fråga är det här vanligt bland småfåglar att man gör på det här viset?
Susanne Åkesson, ekolog.
Ja, och det är ju vanligt bland just småfåglar. Det är ju så här att fåglarnas avföring innehåller både urin och avföring. Så det packas tillsammans. Och när ungarna finns i boet, här är för övrigt en grå flugsnappare.
Ja, tack för det. För jag tyckte det var svårt att arta den här fågeln. Men det är jättefin film. Ni får jättegärna se på den.
Fantastiskt.
Otroligt bra. Nära, skarp, snygg, hungrig ungar och en diskret förälder. Mamma eller pappa?
Mm.
Det vet
de
vi inte.
Nej, de ser likadana ut.
De ser likadana.
Så man kan inte skilja könen.
Mindre flugsnappare.
Ja.
Nej, grå.
Grå flugsnappare. De är lite så här sträckade och grå. Och de lägger sina bon ganska öppet så här. Och ett sätt som, eller varför de här fågelföräldrarna gör så här, det är ju för att hålla rent i boet. Om ungarna skulle låta sin avföring ligga där så kan det ju både bli blött och smutsigt. Och de kan smutsa ner sina fjäderdräkter och de ska ju växa och så här. Där. Plus att de kan dra till sig rovdjur som kan hitta de här vita små påsarna. För det är som små påsar, det är som ett slämmigt hölje som håller ihop det här lilla paketet.
Ja, för annars skulle ju inte föräldern så lätt kunna föra ut det om det skulle liksom, med sin lilla näbb. De har inga städborstar, ingenting.
Nej.
Men det är ordnat med en liten soppåse.
Kan man säga. Och där inne så packas det in då både urea då och den här avföringen från födan. Och faktum är att de här väldigt små ungarna tidiga, eller de första dagarna, då kan föräldrafågarna äta upp den här avföringen. För det finns fortfarande lite näring där i och det är inte, den här nedbrytningen i magen är inte helt effektiv hos ungarna. Så då kan det faktiskt vara lönsamt att äta upp den här avföringen för föräldrafåglarna. Men sen när de blir lite äldre så är det mest bara så att de ska transportera iväg det. Och det är även så här att de kan stimulera ungen att avge avföring genom att picka lite grann på i närheten av kloaköppningen.
Ja, så att de är beredda att nu kan jag ta påsen.
Precis, för att det är, de kommer med mat, levererar mat och matar någon unge och sen så tar de iväg den här avföringspåsen när de flyger iväg igen.
Men nu, många arter jag sa, säger du?
Ja, framförallt sångfåglar eller tättingar, rovfåglar, hägrar och så vidare. De bara sprayar ut sin avföring ovanför bokanten. Men de lever ju högt upp i risbon i träd där de är så att säga rätt skyddade i alla fall. Så att det, där finns det inte samma så att säga, tryck på att försöka undvika att bli upptäckt.
Man måste imponeras av småfågelföräldrarna att effektivitet och hårda arbete.
Absolut, och renhållning.
Ja, hoppas de har en lugn och fin Lucia nu och kan liksom hämta andan lite.
Ja, de här är ju långt söder om ekvatorn.
Har det gått, förhoppas vi. Så att de kan sen komma tillbaka och göra jobbet igen med att föda upp nya ungar.
Mm.
Tack Susanne. En invasiv art, det är ju en art som kan bli problematisk när den har flyttats till en ny miljö. Här i Sverige har vi ju problem till exempel med spansk skogssnigel, eller mördarsnigel som den kallas. Och parkslide som ju ursprungligen kommer från Östasien. Och här kommer en fråga om invasivitet.
Hej, jag heter Britta Brundin och jag ringer från Limhamn i Malmö. Och jag har en fråga som min dotter berättade i somras, för hon går på naturbruksgymnasium, att hon hade fått veta att våra dagmaskar här i Europa och Sverige ses som en invasiv art i USA. Och då undrar man ju lite, dagmaskar är ju ett nyttodjur här. Vi blir ju glada om vi har dagmaskar i våra trädgårdsland. Det är ju jättefin jord. Vad är det som gör att dagmaskarna inte är lika bra i amerikansk eller USAs jord? Det var min fråga.
Mm. Mikael, kan verkligen de nyttiga dagmaskarna bli ett problem någonstans?
Ja, det korta svaret är ja.
Ja, det korta
det finns väl kanske lite längre svar. Men det här med invasiva arter, det är ju faktiskt ett accelererande problem i världen, vilket ju har att göra med att vi kommunicerar mellan kontinenterna och överför material av olika slag. Inte minst växtmaterial och sådär. Och det är ju på så sätt som dagmaskarna också förmodligen kommer in i främmande länder. Till exempel Nordamerika, vi har ju kanske ett knappt 30-tal arter i Sverige. Och Men där är ju alltså stor risk att vi får in en del exotiska arter som vi nog helst vill undvika att ha. Bland annat sådana här hoppande japanska dagmaskar som lär vara ganska aggressiva av sig. Men, och de finns redan i Nordamerika. Nordamerika har kanske drygt 300 dagmaskarter och hela 23% av dem är exotiska arter. Och det är betydligt mer än vad det är när det gäller växter och insekter i Nordamerika. Så de har varit hårt utsatta och de har den här lite obehagliga förmågan då, eftersom de inte saknar fiender, att etablera sig och bygga upp populationer och förändra både mineralskiktet och förnaskiktet i skogarna. Till exempel den stora dagmasken, alltså Lumbricus terrestris, som är vanlig hos oss. Det är ju en art som det hör till den här gruppen av dagmaskar som rör sig lodrätt genom marken och bygger upp permanenta gångar. Och i motsats då till andra dagmaskar som rör sig mer horisontellt, antingen uppe på ytan eller strax under. Och den har ju blivit väldigt vanlig och förändrat, kan man säga, ekologin i skogarna i Nordamerika på ett ganska tydligt sätt, vilket då kan märkas bland annat i att undervegetationen får en annan struktur, den kan bli artfattigare, vissa växter premieras framför andra, det sker en sakta en förändring. Och det där har man kunnat visa genom att följa gradienter med mycket dagmask, ganska mellan mycket och inga dagmaskar alls. Och jämfört de här olika delarna. Mm. Så att det är ett problem.
Ja, vi slutar tyvärr lite i moll då, att till och med dagmaskar kan ställa till problem.
Fina dagmaskar.
Men egentligen inte alls dagmaskarna, utan vi som har flyttat dem omkring dit de inte ska vara.
Ja, ja.
Tack så mycket, Mikael. Sofie, vi hinner inte med. Jag hade en fråga till dig.
Jaha.
Men jag bara måste bläddra vidare.
Vi nästa gång.
Ja, vi har ju fler tillfällen. Mm. För härmed stänger vi frågelådan för idag. Tack alla som har hört av sig med frågor och glada tillrop. Nu ska vi öppna locket till veckans naturfråga som lyder. Om man korsar en taggig maskätare med en pyrande sporförpackning så får man det svenska namnet på denna art. Och hittar du denna raring så är du förmodligen i en lövskog som har stått där länge. Ops, den äter alltså inte mask, den lever av föna. Ta chansen, var med och vinna en julröd termos. Skicka svaren till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten Naturmorgon 359-30 i Växjö. Naturfrågan låter så här. Om man korsar en taggig maskätare med en pyrande sporförpackning så får man det svenska namnet på denna art. Och hittar du denna raring så är du förmodligen i en lövskog som har stått där länge. Obs, den äter alltså inte mask, den lever av förna. Rätt svar på förra veckans fråga var kokospalm. Och vinnarna är Yvonne Eklund i Gävle, Erik Wallin i Rö och Margareta Ärneskog i Tumla. Den nya naturfrågan, bilder om det vi har pratat om finns på sverigesradio.se/naturmorgon. Vet ni, det finns ett hundratal olika lemurer i världen och alla lever exklusivt på Madagaskar. Och nästa vecka ska vi träffa de här trädlevande primaterna eller halvaporna på nära håll.
Hej, kommer du så nära? Oj, den kommer närmare och närmare. Nej men, har den en unge också? Det sticker upp en liten svans där.
Långa, långa svansar har de, lemurerna på Madagaskar, som vi träffar mycket av nästa lördag. Tack så mycket för alla som har skickat in frågor till Naturmorgon så att det blir ett frågeprogram. Tack naturpanelen. Ni får paus från detta arbete till den 24 januari när vi hörs igen. Sofie Olofsson, Susanne Åkesson, Mikael Sörensson och Helena Söderlund producerade. Martin Tomelin skötte tekniken. Jag heter Jenny Berntsson-Juvall. Ha en fin Lucia morgon nu. Hej då!